De här bibelcafé-söndagarna är ju en tillfälle att djupdyka i ordet. Men det är också en speciell form av predikan som jag själv, för min del, jag tycker att det är väldigt berikande att närma sig ordet på det sättet. På engelska så talar man om expository preaching, eller utläggande predikan. Alltså att man utgår ifrån bibelordet och predikar ut. Vad är det egentligen Gud säger? Vad är det Guds ande säger till församlingen genom sitt ord? Ofta annars när vi sitter på gudstjänst och liksom lyssnar på en predikan så har Gud talat och gett någonting. Men det är inte alltid utifrån liksom bara utifrån vad Gud själv säger i sitt ord. Utan det är vad säger Gud nu eller till det här sammanhanget eller om den här frågan. Och det är också bra. Men det finns någonting i det där att låta ordet tala. Och framförallt när man gör som vi håller på med nu, att man går igenom en hel bibelbok. Från vers till vers. Och låter Gud tala genom sitt ord. Därför att då kommer man in på saker som man kanske inte kommer in på annars. Och det är en utmaning när man ska utlägga ord som det som vi har för oss idag till exempel. Som handlar om processer mellan kristna. Jag vet inte hur många predikningar du har suttit och hört om första Korintherbrevet 6:1-11. Men det är nog inte jättemånga, skulle jag gissa, även om du har hört många predikningar i din dag. För det här är just ytterligare en sån här text som liksom inte hamnar top of mind när man ska välja. Vad ska jag predika om den här veckan? Men det är väldigt mycket gott. Det finns väldigt mycket gott att hämta i att djupdyka i Guds ord. Och den här texten, den handlar om att Paulus går till rätta med korintierna över att de sätter ett dåligt exempel och ger en felaktig bild av Guds rike. Han tillrättavisar dem därför att de har missat målet när det gäller hur ska jag leva mitt liv för att efter bästa förmåga representera Guds rike till människorna runt omkring. Och han konstaterar också i den här texten, vi ska ta och läsa den. Jag läser den ifrån min predikobibel så får ni följa med på skärmen. Det kommer inte vara exakt samma ord, men det gör ingenting. Jag har en lite annorlunda översättning, men jag läser den ifrån min bibel. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om ni ska döma världen, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Då bör vi väl klara av vardagliga tvister. Men när ni nu har sådana tvister så tar ni till domare folk som församlingen ser ner på. Ni borde skämmas. Finns det då ingen ibland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder? Istället processar broder mot broder och detta inför otroende. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? Istället vållar ni andra orätt och förluster, era egna bröder. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet. Ingen som dricker som är ovettig eller utsuger andra. Ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Det är ganska tuffa ord han tar till, Paulus. Ni borde skämmas, kyrkan i Korint, eller kyrkan i Uddevalla, eller i Sverige, eller i vart vi nu riktar de här orden idag. Men någonstans är det ju så att lammets folk, vi tillhör ju lammet som blev slaktat, han som stod tyst inför sina åklagare. Han som inte satte sig i försvar utan lät sig bli dömd för våra synders skull. Han har ju kallat oss att följa efter honom. Och när Jesus skulle lämna jordlivet, det sista talet som han håller i Johannes evangeliet, så säger han ju att ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra. Det är liksom själva grunden för det Paulus skriver här, att det finns någonting i det här med att älska varandra ovillkorligen. Och på det sättet så är det så att våra levnadsval reflekterar vår sanna karaktär. Om Gud har gjort någonting på insidan av dig och mig, så behöver det liksom synas i hur vi lever, hur vi väljer att leva våra liv. Det första han säger här i vers 1 och 2 är: hur kan någon av er som ligger i tvist med en broder komma på tanken att processa inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Har du tänkt den tanken någon gång? Hur ser det där ut? Ska du vara med och döma världen? Vad ska vi göra med den versen liksom? Det står ju här. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Vad menar Paulus med det? Jo, Jesus talar också om det här i Matteus 19 och 28. Vi kan ta upp den här versen, ska vi se. Matteus 19 och 28. Det här finner vi i stycket när Jesus talar med en ung man som ägde mycket. I det sammanhanget så går ju den unge mannen bedrövad bort för att han ägde mycket och ville inte liksom ge upp det Jesus sa att han behövde ge upp. Men då säger Petrus, när den unge mannen har gått iväg, så säger Petrus: vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Så Petrus såg liksom att den här unge mannen ville inte lämna sin rikedom och följa Jesus. Och Petrus konstaterade: men det har ju vi gjort, hur blir det då för oss? Och då svarar Jesus: sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Så någonting i lärjungaskapet, säger Jesus, ger ett tillträde till rättssalen i den yttersta domen. Det är Jesus som sätter sig på härlighetens tron. Det är han som har fått all makt. Det är han som är domare. Han presiderar över domen. Han är den som avkunnar domen och säger hur det ska gå. Men med honom sitter en hel tribunal runt omkring. Det här temat återkommer också i Uppenbarelseboken 20 och 4. Där Johannes får se i sin syn hur det här utspelar sig. Uppenbarelseboken 20 och 4. Och det här är i kontexten i Uppenbarelseboken där draken binds för 1000 år. Alltså djävulen är besegrad. Jag såg en ängel komma ner från himlen, om jag läser vers 1. Med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, ormen från urtiden, som är djävulen och Satan. Och band honom för 1000 år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången. För att han inte skulle förföra folken från de 1000 åren hade gått. Sen ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och det som satte sig på dem fick rätt att döma. Så det här kommer tillbaka, att i domen så finns församlingen med som funktionärer vid Guds domstol. Och det är det Paulus hänvisar till i första Korintherbrevet, i den texten vi har idag. Han säger att om ni nu har hört Herren säger det här, om ni har läst det här som också finns i Daniels bok om profetian om den sista tiden, om ni har läst och förstått skrifterna, att ni ska vara medfunktionärer i Guds domstol när världen en dag ska dömas. Hur blir det då? Hur kan ni då tänka er att ni ska sitta här och processa inför en otroende domstol och inte själva kunna göra upp era lilla skiljaktigheter emellan varandra? I domen så är det så att alla som inte har sitt namn skrivna i livets bok kommer att gå under domen en gång. Där har vi Matteus 25, 31-33. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren ifrån getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Här går domarklubban över världen. Och Jesus håller dom utifrån hur människor har levt i relation till honom. Och i vers, det är ett ganska långt stycke, men om vi går till vers 41. Så har han avkunnat domen och då säger han till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och i kontexten här så är det som utgör grunden för domslutet, det som ligger till grund, varför är det skillnad på fåren och på getterna? Så är det, vad har man gjort med sitt liv? Hur har man valt att leva ut sitt liv? Vilka konsekvenser har livsbeslutet gett? För de fåren som tillhör Jesus, de visste inte om att de hade gjort väl mot Herren. När såg vi dig fattig och sjuk och naken och i fängelse och besökte dig? Det är någonting i livsgrunden som levs ut i form av att det blir rättfärdigt. Det blir ett rättfärdigt liv, det blir goda gärningar, det blir ett utflöde av det livet Gud har lagt ner i sina får. Som till och med är större än vad vi förstår själva. Det finns liksom någonting där som Gud plockar fram i domen och säger: se här, det här har min ande åstadkommit i ditt liv som du inte ens själv visste om. Du visste inte att det var mig du tog hand om när du levde ut det där du har fått på insidan. Den där människokärleken som du har blivit fylld med. Så gjorde du det mot mig, säger Jesus. På samma sätt så blir det en livsfrukt av dem som lever vidare, som getter. Som blir den omvända. Att man har inte sett den som är fattig, blind och naken och i fängelse eller sjuk. Och därmed inte heller sett Kristus i dem och inte gjort det Herren har velat. Så det finns någonting i det här av att livsgrunden förändras för den som tillhör Herren. Han gör någonting på insidan som får ett utflöde. Och finns inte det där utflödet, då är det ett tecken på att någonting är fel inuti. Så den här bilden av att skilja fåren från getterna, den handlar ju inte om vem som har gjort vad, utan vem som är vad. För när Jesus skiljer fåren från getterna så vet han vilka som är får och vilka som är getter. Och det är Jesus som vet det. Han sorterar det. Han skickar dem till vänster eller höger. Och det hjälper inte en get att ha varit väldigt frikostig med pengar eller med sin tid eller vad det nu är för någonting. Geten blir inte ett får för det. Geten blir ett får om den lär känna herden. Där är evangeliet. Att övergå från att vara bland getterna till att vara bland fåren, det är ju att lära känna herden. Han som är fårens vårdare. Där sker en förvandling. Och det är en övernaturlig förvandling. För där är det en förvandling som vi inte kan göra själva. Gud gör någonting i en människas inre. I övergången från död till liv. Från andlig död till andligt liv. Från att vara en utav getterna till att bli en utav fåren. Så är det Gud som verkar. Det är därför Jesus säger att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vi saknar helt enkelt ögonen att se det med. Vad har det här med första Korinthierbrevet att göra då? Jo, om det är så att vi ska vara delaktiga i den här processen och sitta med som bisittare i Guds domstol. Som Paulus skriver i första Korinthierbrevet 6 här. Vi ska vara delaktiga i den domen. Så är det inte så att vi ska sitta och bestämma vem som är får och vem som är get. Det privilegiet tillhör herden. Det är han som vet vilka fåren är och vilka getterna är. Men vi är vittnen, eller nämndemän, eller hur ni vill se det. En tribunal av Guds domstolsverk. Därför att Guds domar är rättfärdiga. Och alla ska se att det är Guds rättfärdighet som råder. I den yttersta domen så finns det ingen som kommer liksom att ställa sig upp och som man gör på amerikanska domstolfilmer, ni vet. I object, your honor! Det kommer liksom inte finnas. För bevisningen är så överväldigande. Det finns inga sådana klausuler i Guds domslut. Att vänta nu här, herr domare. Jag protesterar. Nej. Utan våran roll i den här liksom redogörelsen för livet är att vi ska vara vittnen till vad Gud gör. Att i slutänden så råder antingen Guds nåd för de som tillhör herden eller Guds fullständiga rättfärdighet för de som inte har lärt känna honom. Och däremellan finns ingen mellangrund. Däremellan finns liksom ingen neutral mark där folk kan hålla sig gömda eller utanför, utan det är de två som gäller. Nåden finns där eller den fullkomliga rättfärdigheten, och vi ska bevittna den rättfärdigheten ifrån Gud, att allt det där som människor gjorde mot varandra, alla de där såren som vi har tillfogat varandra, såren som någon har tillfogat dig, eller såren som du har tillfogat någon annan. Alla de, varenda en av dem, kommer Gud att ta sig an. Det finns ingen som kommer undan med någonting i Guds domstol. Det är ingenting som glöms bort. Så om någonting av synd och död och smärta har drabbat dig i ditt liv, så kommer en av två saker att ske med den skada du har lidit. Det ena som sker är antingen här borta vid korset, antingen så är den där skadan du har tagit försonad genom Jesu blod på korset, och då har du och jag ingen rätt längre att hålla någon skyldig. Du och jag har inte rätt att hålla någon skyldig som Gud förklarar oskyldig genom kraften i Jesu blod. Vi äger inte den rätten längre, för vi har blivit förlåtna. Vi har blivit omgjorda. Och om det alternativet sker, att det som har skett mot dig blir försonat på korset, Jesu blod, därför att den som har förbrutit sig mot dig är en broder eller syster, då är det i Kristus och omhändertaget för all evighet. Och domen är lagd, men lagd under nåden. Det andra som kan ske, det är att Guds fullständiga rättfärdighet råder. Alla knän ska böjas. Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Och det innebär ju att det finns ingen som kommer att kunna sitta och hålla på någonting som man har åstadkommit eller som man har orsakat en annan människa. Och sitta och säga att ja, men det där var väl inte så farligt, eller det där vill jag ju inte, eller det där, nej, men det där var ju inte meningen. Utan Guds rättfärdighet kommer att vara fullkomlig och alla tungor kommer att bekänna Gud är rättfärdig. Det där som Gud tar vara på i sin dom, det är baserat på hans allmakt, hans allvetande, hans rättfärdighet. Och är det inte fast på korset, då är det Gud som kommer att skipa rättvisa för dig i sin dom. Och det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Men oavsett vilken av de två utgångarna som det blir, så har Gud tagit hand om det som är i ditt liv. Och i ljuset av det, i ljuset av att vi ska vara med i den processen av att Gud förkunnar dom, så är det horribelt att tänka att vi ska ta otroende till domare. För det var vad som hade hänt i Korint, i församlingen i Korint. Och av sammanhanget här så kan man kan förstå, liksom tänka sig fram till att det här var nog inte, det var liksom inte en mordrättegång man höll. Utan det var någonting civilrättsligt, man bråkade om någon egendom eller någon oförrätt av något slag. Eller liksom, det var en relativt mild förseelse. Så det här handlar inte om att någon har grovt förbrutit sig och liksom orsakat kroppsskada eller liksom varit en grov förbrytare. Utan mer om att man är oense om någonting, man tvistar om någonting. Jag har lånat ut pengar till dig och du har inte betalat tillbaka. Eller något i den stilen är det som har skett i den här församlingen. Och det är ju helt, alltså tänka sig att en dag så ska du och jag och bröderna och systrarna i Korint sitta med i Guds domstol. Och låta Gud döma. Men vi har inte låtit Gud döma mellan oss. Paulus går igång på det här för att han ser att det här stämmer liksom inte överens med mellan våran bekännelse och hur vi faktiskt lever ut våra liv. Och det här handlar då om att hävda sin rätt. Det finns någonting i oss människor där själviskheten eller jaget eller köttet eller vad du nu vill ge det för namn, egot i oss, säger, de har minsann inte rätt att göra så mot mig. Eller de borde minsann göra så här. Eller jag borde minsann få. Eller någon borde minsann för mig. Eller vad det nu kan vara för någonting. Det där lever, vet ni, inom oss. Och det är, jag är övertygad om att det är en konsekvens av syndafallet. Att någonting inom oss som har tagit del av kunskapens frukt på gott och ont har blivit korrumperat på ett sätt som Gud inte avsåg att vi skulle vara. Någonting i oss sätter oss själva först på ett felaktigt sätt. På ett felaktigt sätt, för Gud säger, eller Jesus säger, att vi ska älska din nästa så som dig själv. Det innebär att det är naturligt för en människa att älska sig själv. Men vi kan älska oss själva på ett korrumperat och fallet vis. Där vi gör det på bekostnad av andra. Jag ska minsann ha. Och det där är allmänmänskligt. Så att om du gräver tillräckligt djupt i ditt eget liv så kommer du att hitta det här. Har du inte redan gjort det nu när jag står och pratar så får du göra det när du kommer hem. Men jag lovar att du kommer att hitta det om du är ärlig nog med att gräva i ditt eget liv. Så kommer du att hitta att det finns där. En del nickar. Ja. Om du nu inte håller med mig, då får du ett varningens finger. För att då är du lite illa ute. Om du inte kan se den här tendensen i ditt eget liv. Om du inte kan se att ja, visst, det här finns i mig. Och Gud behöver hjälpa mig att hantera det. Då har du blivit blind. Då har du blivit blind på ett sätt som är ganska farligt. För har vi inte den självmedvetenheten att vi vet att den här tendensen till att sätta oss själva främst på ett förvridet sätt finns där. Och faktiskt är medvetna om den och kan lämna den till Gud när den dyker upp. Då riskerar vi att gå väldigt vilse. Framför allt i tron, för vi riskerar att bli religiösa. Det var ju precis den tendensen som Jesus gick till rätta med hos fariseerna. Att ni säger att ni är tionde av dill och kummin och kryddor och försöker vara noga med lagen på alla sätt. Men ni har ju missat poängen. Rättfärdighet vill jag se och inte offer. Fariseerna hade precis det där. De satte, jag är minsann viktig. Jag ska minsann ha hedersplatsen. Jag ska minsann bli hälsad på torget. Jag ska ha stora manteltofsar. Det där är fariseismen i oss som är så mänsklig och som vi alla har. Och Herren vill inte fördöma dig för det, utan han vill befria dig från det. Men för att du ska kunna bli befriad från det så måste du vara medveten om att det finns. Det finns hos mig. Jag har fullt med det där. Det visar sitt fula huvud från tid till annan. Och vad får man göra då? Då får man gå till Gud med det och säga, Herre, det här vill jag inte ha. Jag vet att det finns i mig. Jag vet att den här tendensen att vilja hävda min rätt finns där. Men Herre, förbarma dig över mig. Hjälp mig att ta död på den. Hjälp mig att leva det nya livet i Kristus. Där det här inte får lov att styra mig. Där det faktiskt är Guds liv som får gå först och inte mitt eget. Det är ett väldigt dåligt kristet vittnesbörd att inte vända andra kinden till. I vers 7 så skriver Paulus så här att redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför finner ni er inte heller en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? I ljuset av Guds domstolsverk så är ju den där förlusten ingenting. Antingen är den på korset, halleluja. Eller så är den begådd av någon som inte känner Jesus. Och då är det oändligt synd om dem och du är ändå välsignad och fri. Det finns någonting i det där. När det där får landa i oss, då blir ingenting av den där farisetomten inom oss. Viktigt. Farisetomten, känner du honom? Han sitter där inne och tycker, nu borde du minsann få lite beröm här. Borde du få beröm för att du har varit så duktig. Hans röst blir helt tystnad i jämförelse med att vi vet att ingen kommer undan med något. Om det är så att du förtjänar beröm på ett eller annat sätt, så kommer du få ditt beröm av Herren. När du ber, vet du, då ska du gå in i din kammare och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det finns en rättfärdig längtan efter att få sin rätt. Det finns ett rättfärdigt sätt att göra det på. Och det är att lämna det till Gud som har rätten att döma och säga att Herre, det här är inte rätt. Det är inte rätt att jag kämpar på här. Och liksom bara bli nedtryckt fast jag försöker göra gott. Men jag lämnar den domen till dig, Herre. Jag lägger det i dina händer. Jag vill inte ta mig rätten. Jag vill inte hävda min rätt. Jag vill lägga det där det hör hemma, i Guds händer. I vers 9 så fortsätter Paulus med: har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Det här är också en del i det här. Så här bygger han sitt argument. Anledningen till att han kan uppmana korintierna att hellre ta en oförrätt än att gå ut och processa inför otroende är ju just för att han påminner dem om ingen orättfärdig kommer att ärva Guds rike. För man kan ju tänka sig, Ja, men vänta nu här. Om någon har förbrutit sig mot mig på ett syndfullt sätt, ska inte vi, ska inte församlingen gå till rätta med den då? Det var ju bara några söndagar sedan som vi pratade om församlingstukt. Kommer ni ihåg det? Paulus i samma församling pratade om någon som levde i ett incestuöst förhållande med sin svärmor. Ska inte församlingen gå till rätta med det då? Jo, absolut. Men i ljuset av evigheten så behöver vi inte göra det på ett sätt som hävdar vår rätt. Vi ska vara noga med att uppmärksamma när någonting är skevt. Så det får inte bli liksom att man lägger locket på och bara slätar över allting och säger nej, det är nog ingen fara, vi lämnar det till Gud. Det är inte det Paulus säger. För att det är precis i samma, liksom, samma veva som han säger det här har han ju just gått till rätta med församlingen för just det att de har varit så överslätande. De har varit fördragsamma med fel saker. Men det han vänder sig mot här är ju att jag för min egen del personligen driver processer som för att gynna mig själv. Hävdar min egen rätt i allt det här. Och då säger han så här. Låt inte bedra er. Ingen som lever i. Och så kommer en lång lista på olika vanesynder, olika livsstilssynder. Men lever i, det är nyckeln till att förstå den här uppräkningen. Ibland så plockar vi den här versen kanske ur sin kontext, det kan hända. Att man säger att ja, men, ingen som bedriver avguderi eller homosexualitet eller själviskhet och dricker och är ovettig, sådana får inte vara med. Men det är inte det han säger. Fokuset i Paulus när han räknar upp den här i sett i kontexten av hela Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet 6 är att leva i, det vill säga att ha som en pågående livsstil som är oomvänd. Att frukten i livet signalerar det här är en get. Då påminner Paulus församlingen om att de kan proklamera Herrens Jesu Kristi namn hur mycket de vill. De kan rabbla bibelverser och ta blodets beskydd och vapenrustning och allt möjligt som vi kan hålla på med. Men om man kontinuerligt lever i en sån här typ av synd som han listar upp så säger det någonting om att den där läpparnas bekännelse inte är hjärtats bekännelse. Det finns, vet du, ingenting magiskt i att bara, nu är jag ute på gränsen, men jag ska bara bekänna Herrens Jesu Kristi namn. Om det aldrig någonsin blir någon som helst skillnad i livet. Om du bara säger, ja men Jesus är bra, eller jag vill ha, Jesus är Herre. Och så blir han aldrig Herre. Det blir aldrig någonting av det. Det blir liksom inget liv med Herren. Han blir aldrig funktionellt Herre i någons liv. Vad har då hänt? Ja, då har vi sagt någonting. Kanske i stundens ingivelse eller i... Vi vet inte, men Paulus hävdar här med bestämdhet att om vi fortsätter kontinuerligt leva i den typen av livsstilsval och det inte är ett problem för oss, då är det ett bra bevis på att här är det någonting som är fel i hjärteroten som Gud behöver göra ett vidare verk med. Det där nya livet som ska finnas där och spira, det verkar inte finnas på plats. För det är skillnad på, om man tar alla de här, leva i otukt eller avguderi, homosexualitet, tjuvhaktighet, själviskhet, drickande, ovettig och utsuga andra. Det är skillnad på att leva i det som ett aktivt pågående livsstilsval. Att säga att det här, så här vill jag ha det. Jag tänker inte göra något åt det här, det bekymrar mig inte alls. Jag tänker fortfarande fiffla med pengar, tjuvaktighet, att sko mig på andra. Det bekommer mig inte. Det är så många som gör det. Om det är ett kontinuerligt livsstilsval och samvetet inte vaknar till och säger vänta, det här är fel, det här måste du göra någonting åt. Då är det en indikation på att Guds verk inte är fullbordat inuti. Någonting fattas, någonting trasigt. Och det är en stor skillnad mot att hamna i en situation där man blir frestad till att begå en handling som är inkonsekvent med ens livsstilsval. Är du med på skillnaden? Det är skillnad mellan att aktivt leva i det och bejaka det och säga det här är gott, det här vill jag ha, det här är... Jag tänker, det bryr mig inte. Mot att kanske till och med gång på gång på gång på gång. Om man brottas med alkoholmissbruk till exempel. Och har blivit beroende av alkohol. Men kämpar den goda kampen. Och med Herrens hjälp arbetar för att ta sig ut. Då är inte det vad Paulus menar här. Utan det här handlar om att ja, men jag bryr mig inte. Jag fortsätter. Det här stör mig inte alls. Det är två skilda kategorier. Gärningarna och valen avslöjar karaktären. Och ingen med en bestående kötslig natur kommer att få ärva Guds rike. Och där får man ju granska sig själv, förstås. Vi kan ju inte granska någon annan, det är upp till Herren att göra. Men man får granska sig själv. Vad har jag i mitt liv som jag kämpar med? Har jag något i mitt liv som sitter fast, som jag helt enkelt bara har kapitulerat för och inte bryr mig om? Ja, då ska det vara en liten varningsflagga. Och gå till Gud och säga, Herre, det här är ju inte rätt. Återupprätta mitt samvete. Gör mig känslig i anden igen. Så att jag inte vill ha det här längre. Så att det kan få försvinna bort ur mitt liv. För Paulus säger så här att så har somliga av er levt. Men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Märk då i den versen, vem är det som tvättar rent? Är det vi? Är det Gud? Ja. Ni har låtit tvätta er rena. Gud har gjort verket. Han är den som renar. Han är den som helgar. Vi har tillåtit Guds ande att komma in. Vi har öppnat upp och sagt, Herre, det här är trasigt i mig. Laga det, jag ber dig. Låt mig bli renad och helgad. Låt mig bli reparerad och restaurerad. Och då finns det ingenting som är för svårt. Det finns ingenting du har gjort i ditt liv som är för svårt för att Gud ska kunna hela och rena och rätta till det. Det finns ingenting i någons liv som är för svårt eller för krokigt eller för trasigt för att Gud inte ska kunna rätta till det. Han är allsmäktig. Han är nådefull. Han ger nåd utöver nåd. Det finns ingenting som kan bestå i domen om Gud som själv är domare frikänner oss. Det som krävs är att vi låter honom göra det. Att vi ställer oss på hans sida, på åklagarsidan och säger ja, det där jag levde i, det var fel. Jag vill inte ha kvar det. Jag kämpar fortfarande med det, men Herren renar mig. Han gör mig rättfärdig. Han har gjort det här för mig. Jag står på Guds sida i den här domen och säger, japp, skyldig. Det här var inte bra. Gud, jag erkänner att du har rätt. Du är domare. Din dom är barmhärtig. Men jag kastar mig på din barmhärtighet och nåd. Jag låter Guds nåd få verka. Och då kan jag inte stå kvar på andra sidan här borta och liksom slå på mig själv för den där synden. Och jag är så dålig, jag blir så tråkig, jag blir så bla 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 bla. Men det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Därför att just Gud har, vad var det han skrev? Ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats. Och gjorts rättfärdiga. Halleluja. Genom Herrens Jesu Kristi namn och genom Guds ande. Du har blivit gjord rättfärdig. När du har gått igenom den här processen med Gud. Så har du blivit gjord rättfärdig. Vems rättfärdighet är det du har? Det är Guds rättfärdighet. Det är Kristi rättfärdighet. Han som själv är rättfärdighetens furste. Han ger dig sin rättfärdighet. Det är evangeliet. Det här är de glada nyheterna som vi ska gå ut med till människor runt omkring. Inte listan på saker man ska göra, utan budskapet om att vi har blivit tvättade rena. Halleluja, jag är fri från allt det där. Och jag behöver inte döma mig själv längre, för jag har lämnat den domen till Gud. Och han har frikänt mig. Han har gett mig den rättfärdigheten. Vad ska vi dra för slutsats av det här då? Jo, vi behöver ställa en fråga. Hävdar du fortfarande din rätt? För jag tror inte fokuset i den här versen, i alla fall inte för dig och mig som lever här, handlar så mycket om den här långa listan med grova synder. Den kan vi behöva hålla koll på, men jag tror att den lilla bittra roten som kan finnas där istället, det är det där med att hävda sin rätt, för det finns kvar i oss, vill gärna leva kvar. Är det så att någon ska se dig, uppskatta dig och tacka dig? Är det så? Ja, det är ingen som ser mig. Det är ingen som uppskattar det jag gör. Det här fick jag ju inget tack för. Nej, just det. Vet du vad Jesus säger? Han säger att om ni bara älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det då? Eller när ni har fullgjort allt, då ska ni säga vi är dåliga tjänare. Vi har bara gjort det som ålagt oss. Det är Jesu liksom budskap i det här, att slå undan benen för den där farisetomten på insidan. Om jag har gjort det som förväntas av mig som tjänare, varför ska jag få tack för det då? Det är ju bara vad Gud har lagt. Han är ju min herre. Han har lagt på mig att jag ska betjäna. Jag ska inte ha något tack för det. Sen är det fantastiskt härligt att ge tack till folk. Så vi ska odla en kultur av att visa uppskattning och hedra varandra och tacka och vara glada och uppmuntra. Det är fantastiskt bra. Men om det blir att vi förväntar oss det, då har du redan fått ut din lön. Om du får det som belöning för att du har gjort någonting och så får du tack och så säger du, åh vad bra jag var. Klappa sig själv på axeln. Då är det ju förfelat. Men om det blir att, nej men jag förväntar mig ingenting. Jag tjänar för att jag tjänar Herren. Jag gör det här för någon som stöter på ut på stan och hjälper dem. Förväntar mig ingenting. För jag har lagt det i Guds händer. Då slår man hål på den där ballongen. Är det så att din broder ska göra rätt i dina ögon? Den borde det, den borde så. Någon borde, den är jättebra. Någon borde göra. Församlingen borde, har ni hört det någon gång? Församlingen, ibland är det församlingsledning, men ofta är det församlingen borde. Si, församlingen borde så. Bort det, vänner. Jag har sagt det till vårt församlingsledargäng, att det uttrycket, det har vi förbjudit. Det får inte lov att användas. Församlingen tycker si, församlingen tycker så. Jag har tagit mig faktiskt friheten att säga det och göra upp det med hela församlingsledargänget. Så att om vi börjar prata så, det inkluderar mig själv, om någon säger så vill jag att vi räcker upp handen och säger stopp. Vem är det? Ja, men församlingen tycker sig. Nej, det gör församlingen inte. Vem är det som tycker sig? Vem är det? Ja, jag hörde det från den och den. Ja, vad bra. Då pratar vi om en person som kan ha blivit skadad eller tagit illa upp eller behöver hjälp eller behöver förbön. Då blir det konkret. För ni vet församlingen, vilka är det? Det är vi som sitter här. Så därför så går det inte att du säger att församlingen tycker sig, det inkluderar ju dig själv. Ja, församlingen borde ta hand om mig. Jaha, det inkluderar ju dig. Och de runt omkring dig i din smågrupp som faktiskt tar hand om dig. Sen kan man tycka att pastorn borde ta hand om mig. Ja, det kan man göra, men då får man säga till pastorn. Jag tycker du borde ta hand om mig. Kom och hälsa på mig. Ja, det gör jag gärna. Det gör jag gärna, men jag kommer aldrig att liksom kunna tänka ut och veta att du sitter hemma och tycker att pastorn borde komma och hälsa på dig. Jag är inte riktigt så profetiskt lagd så att jag får de tilltalen från Gud att nu borde du gå och ta en kopp kaffe med den och den. Utan då får man gärna bjuda in och säga hej, vill du komma hem till mig och ta en kopp kaffe? Så kommer jag gärna, så gör vi det. Ska din syster tro eller tycka eller vara rätt för dig? Den där, vet du, den tycker sig eller den tycker så, eller den tror på, de tror på det där viset. Eller? Ska det vara rätt? Det är också en del av den här frågan. Det finns en god process av att söka rätten. Men våra egna motiv måste vara rena. Så vi får be, pröva mig Herre och se om jag är stadd på en olycksvärd. Jag vill inte döma eller processa utifrån köttet. Jag vill söka Guds rättfärdighet. Jag vill belysa om det, om det finns någon oegentlighet hos någon som vi ser. Om liksom vi behöver gå till rätta med något som inte stämmer överens med Guds ord. Då gör vi det på två eller tre vittnesord. Så går vi tillsammans och går till Gud med det i bön. Men inte utifrån att jag ska ha rätt. Eller att någon har förbrutit sig mot mig. Utan att Gud ska ha rätt. Och att Guds ord ska få råda. Jag vill inte hävda min rätt. Utan Herrens. Amen. Så Fader, jag tackar dig för din nåd och din rätt. Tack att både nåd och rätt får råda. Och utifrån det så kan vi lämna ifrån oss allting. Vi kan vara viss om att du inte glömmer. Att du inte sopar undan. Utan i evighetsperspektivet så får allting sin lösning. Om någon förbryter sig mot oss så kan vi med glädje och med tillförsikt och med förtröstan lämna dig dina händer. För du har sagt här att domen är din. Du ska skipa rätt för ditt folk, Herre. Så hjälp oss, bevara oss ifrån den här frågan om att hävda sin rätt, Herre. Hjälp oss att leva i din frihet. I din överlåtelse, Herre. Så att vi kan bli fyllda av din kärlek och din andes kraft. Rensa upp detta här i våra liv, Herre. Jag ber dig för min egen del också, Herre. Rensa bort det här i mig. Forma ett nytt liv i var och en av oss, Herre. Det ber vi om, Fader, i Jesu namn. Amen. Jag skickar med två stycken frågor. Som vi kan ta och samtala kring kaffeborden med varandra. Vilka spår av att hävda din rätt kan du se i ditt eget liv? För de finns ju där om vi tittar efter. Vilka spår kan vi se? Och hur kan du bli mer fri från detta? Hur går den processen till? Det är gott, tror jag, att kunna samtala om det. Vad ser jag i mig själv? Och hur ska jag ta hjälp av Gud för att det ska få bli befriat och tas bort ifrån mig?